Hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Sveriges bästa podd.
Nej men alltså Sveriges hetaste podd, Alice. Men
Sveriges enda podd.
Ja, verkligen enda podd, Alice. Det är faktiskt sant.
Det ni lyssnar på är Vad fan händer podden tillsammans med Klara och Alice.
Och tillsammans med en gäst idag.
Idag har vi en av våra absoluta favoritgäster i studion.
Och även en gäst som ni verkar tycka är en av favoriterna.
Hon som har svar på allt.
Och hon som har hjälpt och läkt mig på allt. Typ.
Vi jobbar fortfarande på.
Vi jobbar fortfarande på vissa sidor, men ja. men nästan färdiglagt,
färdiglagt. Ja.
Och det är ingen mindre än psykologen Golly. Hej älskling!
Hej.
Jag älskar ju de här avsnitten med dig.
Och jag älskar er.
Nej, men alltså, snälla. Nej, men vet du varför vi älskar de här avsnitten så mycket? Det är för att vi utvecklas också som människor.
Nej, men det här är ju en helt gratis psykologtimme
jag
vi
vet,
får.
Jag vet, det är så jävla dyrt annars att gå till psykologen.
Mm, det är det.
Ja, jag vill också säga det innan vi sätter igång det här avsnittet. Det är ju faktiskt att du är ju psykolog, Golly.
Mm. Jag är socialpsykolog och psykoterapeut.
Exakt. Och du erbjuder ju faktiskt även våra lyssnare att de får komma och vara hos dig.
Eller
inte vara och vara, men
hänga
har du fortfarande plats för att ta emot
ja,
de
men
nya?
Absolut, det har jag. Och som jag sa då podden innan så kommer jag ju såklart ge lite bättre pris för de som kommer från podden.
Då får ni alltså uppge vad fan händer på den.
Exakt så.
Ja, men vi ska inte prata mer om det. Idag ska vi faktiskt prata om ett ämne som jag tycker är väldigt, väldigt spännande att prata om. Och väldigt intressant att prata om. Vi ska prata om svartsjuka.
Det här är så intressant.
Nej men alltså, är du svartsjuk, Alice?
Jag är ju det.
Usch.
Ja, och det, ser du? Skambelägg.
Ja, och usch, jag skambelägg det på en gång. Usch.
Jag äger i alla fall, jag är medveten om det.
Sen är ni... Du däremot.
Du har clearly issues. Som vi alla behöver.
Ja, nej, jag är faktiskt inte så svartsjuk. Jag har varit, kan jag säga. Men det är nog för att jag är med en pojkvän som gör att jag inte känner svartsjuk på samma sätt.
Nej, du var fan inte svartsjuk innan honom alltså.
Jo.
Nej. Men du är också inte svartsjuk till en nivå.
Nej, men jag är inte svartsjuk på den. Nej, vet du vad, Golly? Jag skulle inte kalla mig svartsjuk heller. Jag skulle kalla mig osäker.
Ja, men alltså det är ju precis det här som är en del av svartsjukan som jag tror att vi glömmer bort. För jag tror att vi kommer ju prata om det här väldigt mycket, varför vi har så svårt att erkänna att vi är svartsjuka.
Ja, det är för att det är skambelagt. Det är såna som mig som
det är såna som du
direkt.
Som säger för fan vad osexigt.
Ja, usch,
för det är sån grej som har hjälpt mig faktiskt, är att bara säga högt att ja, nej men jag har lätt till att bli svartsjuk. Mm. För bara det gör att jag typ inte blir svartsjuk. För att då är det som att den jag är med, eller den som triggar mig till att bli svartsjuk, oftast är det i kärleksrelationer, så är det som att säga, okej, jag är medveten om att det här, this is my issue, men jag säger i alla fall det högt, så att då har vi liksom luftat den elefanten i rummet, annat än att man sitter och är så här sur i ett hörn
typ. Ja, eller bara spela ball typ,
ja, och vägrar erkänna vad det är, eller typ att jag går och gör saker för att göra min partner svartsjuk istället för att säga vad det faktiskt jag blev triggad.
Ja, och så agerar du på ett sätt som din partner inte kommer förstå varför du agerar på det sättet. Ja, skitsamma. Ska vi börja med att bena upp hela det här med att faktiskt fråga psykologen, vad är svartsjuka?
Och vad är skillnaden på svartsjuka och avundsjuka, vill jag?
Ja, men absolut. Vi kan ju säga så här, svartsjuka är först och främst en känsla som utvecklas hos oss när vi typ är 18 månader. Så det är inte bland de första känslorna, vi får ju oftast rädsla eller glädje först. Men svartsjuka kommer ungefär runt 18 månader, beroende på person till person såklart. Men här har vi det intressanta, för att vi kan inte egentligen känna svartsjuka förrän dess att vi egentligen får ett utvecklat tänk som barn. Så att vi kan förstå att vi finns och en annan person finns.
Mm.
Och när vi förstår den här relationen, det är då vi kommer kunna också utveckla den här känslan. Men man kan i praktiken bara så enkelt förklara och säga så här, svartsjuka uttrycks på det här sättet. Du har det jag vill ha med dig, fast du har det med någon annan.
Och för fan, den känslan är hemsk.
Nej,
alltså.
Och det kan liksom vara någonting verkligt, alltså som verkligen har hänt, som är legitimt att man känner så. Eller så kan det vara en föreställning, för att vi någonstans har liksom tillskrivit, men också tolkat våra så här partners ord, våra partners handlingar, kroppsspråk kanske.
Mm.
Och sen så har vi satt till liksom massa tvivelaktighet på det, och... ja, men tänkt att ja, men de har riskfyllda intentioner och ja, men typ nästan vill utsätta vår relation för fara.
Ja. Men vad finns för olika typer av svartsjuka då, om man ändå ska gå in i det liksom?
Ska vi säga först vad skillnaden är mellan avundsjuka och svartsjuka?
Jag
tror att det är nog det absolut...
Ja, för det tänker jag. Man minns ju när man var liten, om man bara får dra ett liten anekdot här, va? Eller heter det anekdot?
Ja.
När man var liten, ni vet, och vi hängde ju på Öland hela somrarna, och när jag kom tillbaka från sommarlovet så hade ju några andra blivit vänner. Du vet, min bästis var bästis med en annan helt plötsligt. Är jag svartsjuk då eller är jag avundsjuk?
Jag vill ändå säga, utan att ha svar, innan vi får svar, att min bedömning av vad som skillnaden är på avundsjuka och svartsjuka är att avundsjuka är liksom, det är en ganska lätt känsla versus svartsjuka. Det är ganska mörkt och tungt och man kan nästan lite se svart.
Men är det inte en mix av dem då? För jag är ju avundsjuk på det de har. Jag är avundsjuk på att de har fått leka hela sommaren. Men jag är också svartsjuk för jag vill vara din bästis.
Ja, jag tror jag skulle säga att det är en mix mellan.
Ja.
För det är en liten fine line mellan de här två. Avundsjuka rent enkelt, för att det är också ett så här väldigt djupt begrepp, men jag tänker vi håller oss väldigt enkelt där. Det är egentligen att du har inte någonting, men du önskar att du hade det.
Ja.
Okej, så du vill ha något men du har inte det. Du önskar att du skulle ha det. Men en svartsjuka är, jag har det. Men jag är rädd för att förlora det.
Oh.
Så det är där de här två skillnaderna är.
Okay.
Så i ditt fall så skulle man kunna säga kanske att det är en parallell. Alltså de går lite grann ihop.
Ja, exakt.
Men jag skulle mer säga att det är en svartsjuka än avundsjuka faktiskt.
Ja.
Okej.
Så bara så här som en enkel
jämförelse
och skillnad.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men Golly, är inte svartsjuka ändå mer komplex än så?
Jo, men det är det. Alltså, vi brukar ju säga att i viss fall så säger vissa forskare liksom att svartsjuka behövs. Alltså man måste nästan känna en sund sorts svartsjuka i början av en relation. För att någonstans när man känner den här känslan så erkänner man också att man åtrår någon. Man erkänner att man har kärlek till någon. Man erkänner att man har konkurrens. Alltså det här är ju liksom supernödvändiga livsprocesser som evolutionen har gett med oss sedan långt tillbaka i tiden. Och någonstans också så visar vi också på att vi är sårbara. Att vi har rädslor, att vi är rädda för att bli avvisade, att vi är rädda för att förlora den vi älskar. Och sen så det här med paradoxen, för det här det blir komplext. Paradoxen med att vi vill att alla ska få leva i frihet, vi själva och vår partner såklart. Men samtidigt så lägger vi all vår hopp på en enda person. Liksom.
Mm.
Och det här gör ju att med många liksom psykologiska förgreningar menar på att, ja, men som jag sa, att det är evolutionärt. Men andra menar på att, nej, men det här är samhällsnormer. Det här kommer, alltså svartsjuka är uppbyggd på grund av hur vi kulturellt sett har levt, hur kvinnor och män har levt, vilka privilegium vi har haft och så vidare. Så att, ja, det är komplext.
Men vad finns för olika typer av svartsjuka då? Om man ändå ska prata exakt. Om det liksom.
Det finns en sorts svartsjuka som vi brukar säga är sund svartsjuka. Och sen finns det den sortens svartsjuka som är mer det här mörka som du pratar om, Alice. Liksom det här svarta, mer destruktiva, patologiska, liksom sjukliga. Och den destruktiva svartsjukan, den leder ju...
Det här mörka som Alice pratar om.
Det som du är, Alice.
Åh, herregud.
Åh, herregud.
Det är sjuka, Alice.
Det som inte är sunt eller varken normalt eller bra.
Alice.
Okej, du får se om du känner igen dig på det här.
Alltså 100% att jag kommer... Åh, jag skäms redan.
Men grejen är så här, jag måste säga, vi får bort skammen i det här. Kan vi sluta stigmatisera?
Det tycker jag
också
vi ska prata om sen. Det tycker jag faktiskt vi ska prata
om. Jag tycker
att
det här också ska vara ett sätt vi ska prata om svartsjuka så att vi tar bort skammen.
Ja, yeah, okej. Okay,
right? Så alla som lyssnar kan bara säga, ja, jag erkänner. Och kan liksom börja jobba på den här känslan typ. Okej, men i alla fall, destruktiv.
Det är okej, Alice, att vara sjuk och svartsjuk.
Hypocrit.
Okej,
så destruktiv svartsjuka, det leder oftast till att vi känner oss lite smått besatta.
Check.
Av den andra. Vi kan känna stora kontrollbehov. Alltså nästintill så att vi börjar känna att det förändrar vår personlighet. Hänger ni med?
Men jag måste få pausa här. Jag måste faktiskt få pausa här. För det här, kan inte det här triggas igång också av en partner som inte bekräftar den? För det var ju det jag menade lite med att när jag skulle säga att jag är inte svartsjuk, har inte varit det heller. För jag i mig skulle inte se mig själv som en svartsjuk person.
Du är för det var helt det rätt ut det.
För att jag menar mer att så här, det här med att känna kontrollen och känna att man blir besatt, det blir ju ofta, får man ingen bekräftelse så känner man ofta starkare. Så här, men hallå, det är ju vi! Hallå! Och så blir man nästan besatt av det. 100%. Eller förstår du? Vad är en riktig känsla egentligen?
Ja.
Okej, men fortsätt.
Men okej, fortsätt.
Ja, men absolut.
Fortsätt checka av, Alice, om det är något som du känner där.
Det är väl allt då?
Ja, men det är väl typ allt. Men, men så kan jag säga så här. Eftersom att vi i vårt samhälle har programmerat oss att svartsjuka är en väldigt liksom ensidig, ofta väldigt destruktiv känsla, så har vi i våra relationer faktiskt uteslutit att ha en öppen och transparent kommunikation om det här. Och det gör ju till slut att vi börjar känna oss osäkra och tvivelaktiga, liksom, eller börjar känna tvivel till oss och även till relationen såklart. Och sen är det ju så här också att i vår kultur så är det lite ideal att vara otålig med våra mänskliga osäkerheter. Förstår ni vad jag menar när jag säger så?
Ja.
Alltså att allting som är våra problem och våra utmaningar måste vi hålla inom oss själva för att vi ska vara helt till synes opåverkade utav alla våra relationella
svårigheter. Ja, man ska vara kåt och tacksam.
Ja, men typ. Och sen samtidigt så ska vi leva idealet att lägga liksom all vår vikt på att en enda person ska kunna uppfylla alla våra önskningar. Alltså hur ska det här gå till? Det är så svårt.
Nej. För jag känner att jag är typ den enda personen i världen som erkänner att jag är svartsjuk. Eller att jag har tendens till att bli svartsjuk.
Nej, men gud,
för
det
oftast
har jag
är det
också
så här,
gjort.
Om man pratar, framförallt om man pratar med killar. Är, så här, är du svartsjuk av det? Bara, nej, absolut inte.
Och det där är också en sån jävla grej också med killar. När man nämner det, att bara så här, fan, det här får mig att bli svartsjuk. Alltså. Då behandlar de den här svartsjukan som en red flag.
Ja, 100%.
Det är också så här, sticker ifrån.
Exakt så, vilket är jättestor.
Istället för att faktiskt vända det till att bara så här, shit, vad var det som fick dig att känna dig svartsjuk?
Plocka isär det liksom.
Exakt, möta dig liksom i det.
Men det är ju precis som du säger, jag tror folk har svårt att erkänna på grund av skammen. Alltså skammen är ju den här känslan av att det är fel på mig. Okej, så det är fel på mig att jag känner svartsjuka, det är fel på mig att jag har tvivel, det är fel på mig att jag är osäker, jämför mig, är ilsken, kan uppfattas galen. För sådana saker kan ju detta leda till om vi inte snackar öppet om våra känslor liksom. Eller att jag känner mig exkluderad. Och så skäms vi över den känslan. Och vi skäms över att bli uppfattade som besatta eller kontrollerande eller ängsliga behövande. Och en forskare menar faktiskt, vilket jag håller helt med, för jag kan verkligen mäta det här i terapi också bland patienter som har den här svårigheten, att de som blir och är svartsjuka har 4 gånger så mer ängslan och oro än en annan som inte har. Så man har ju enormt mycket stress i sitt nervsystem liksom under en sån här pågående känsla.
Alltså varför vi inte erkänner det är väl mer skammen och skammen, liksom, skuld kanske för det och så. Men vad händer i kroppen om man då inte erkänner att man har svartsjuka?
Alltså det blir sådana starka processer jag ska berätta för er. Men jag kan säga bara en sak innan. Och jag tror att det är viktigt bara att nämna till en sån här snubbe som bara, nej men jag känner inte svartsjuka. Problemet är ju också att man inte vågar då öppna upp konversationer med sin partner. Mm. Då maskerar man inte egentligen sårbarheten. Förstår ni vad jag menar?
Nej. För
det här gör ju att vi kan aldrig heller vara sårbara. Och då växer inte tilliten till relationen. Exakt. Heller.
Och då tror jag också, om du inte erkänner dig svartsjuk, lite som jag var inne på där i början, att så här, då kommer jag agera på ett sätt. Vi säger att John gör något som jag blir svartsjuk över. Jag berättar inte för honom att jag blir svartsjuk, utan istället blir jag sur. Sen agerar jag på ett sätt som kanske ska göra honom lite svartsjuk nästa gång. Och så är vi inne i en ond spiral här.
Men också när vi pratar om killar och typ så här, det finns olika kulturskillnader som gör att män har mer eller mindre att säga om kvinnan och vad den gör och vad hon har på sig och allt vad det är. Och att istället för att prata öppet om att så här, det här grundar sig i min svartsjuka och min osäkerhet, så är det som att kvinnan ska, eller så här, jag har rätt att säga så här, för jag är din man. Och jag tror det är också så viktigt att i det, att mannen ska vara bekväm med att säga så här, mina osäkerheter kommer fram när du gör så här, istället för bara kvinnan ska.
Ja, exakt så. Problemet blir ju också att alla osäkerhet som du känner börjar till slut också manifesteras. Vilket också oftast gör att vi ser att relationen leder till ett slut. Vi ser att det där händer som vi är rädda för. För när det, inte, när det lagras inom oss, så får det inte heller verkställas utåt. Vi får aldrig plats egentligen att liksom bli av med det.
Nej.
Så då börjar det istället bli liksom supermånga konstigheter eller konstiga beteenden vi börjar manifestera. Men du sa jätteviktig grej, Klara, det här med så här, men om vi inte uttrycker, vad händer i vår kropp egentligen? Mm. Och den får ju, svartsjukan får ju en enorm överdriven plats i oss. Så vi kan antingen, många av oss förvränger och förtränger, och då transformeras känslan egentligen till en jättestark inre eller yttre ilska. Och det kan ju bli en ilska riktad mot partnern, det kan bli mot den här tredje personen.
Mot sig själv.
Mot sig själv, yes. Ja. Och mot sig själv skulle jag säga är den värsta. Därför att där blir det nedvärdering. Alltså superstark nedvärdering. Det kan bli självsabotering. Alltså att man börjar liksom tycka illa om sig själv. Man börjar slå på sig själv. Men också sabotering gentemot relationen, såklart. Men sen kan ju ilskan också leda till hämnd. Alltså att vi börjar göra samma beteenden. Exakt. Som vår partner gjorde för att väcka den här reaktionen.
Och då är vi ute på hal is.
För i en toxic relation så är det också vanligt att man istället för att kommunicera sina osäkerheter triggar fram en reaktion hos sin partner för att det ska vara ett bevis på att den bryr sig tillräckligt.
Exakt.
Och så håller man på så fram och tillbaka när man bara sårar varandra.
Precis.
Gud ja.
Men det kan ju också vara att vi börjar fantasera. Vi behöver inte ens agera på det, utan självsabotering kan också vara att vi i vårt inre fantaserar och triggar upp och sprättar upp gamla sår som kan få oss att grubbla och förstora vår mindre värdighetskomplex ännu mer. Liksom.
Kastades tillbaka in i mina gamla, alltså svartsjuka, när jag bara så här gjort en höna av en fjäder. Ja. Det är liksom, jag kan sitta liksom rakt upp och ner och bara få upp en tanke som han har gjort eller tänkt eller liksom sagt högt, och så har jag liksom plockat det och bara han vill inte ha mig längre. Alltså så här, gjort en sanning av det som är allt annat, och min hjärna har liksom spiralat på ett sätt.
Ja, och tänk dig hur mycket din självkänsla påverkas då utav det liksom.
Men också att det bara är en fantasi. Alltså det är ingen sanning.
Nej, du skapar luftslott i
precis. Men jag minns att jag sa det förra avsnittet, men som jag nämnde där, samma sak gäller ju här. Alltså vi, även om det är en fantasi, så hjärnan har ingen kapacitet att skilja mellan fantasi och realitet. Så det du tänker blir ju framställt som en realitet i din hjärna. Så att alla responser du får är som att det händer på riktigt.
Det blir en kemisk reaktion.
Ja.
Men får jag fråga, vart kommer känslan svartsjuka ifrån egentligen? Kan man skylla den rakt av på partnern?
Nej.
För eller är det varit vissa med mer svartsjuka än andra?
Du och jag har ju olika relationer till svartsjuka. Du har ju blivit framtriggad av en osund relation. Min svartsjuka har ju kommit från att jag inte har haft en bra självkänsla. Mitt har ju varit mina problem. Dina har ju liksom byggts utifrån att någon annan inte har bekräftat dig så som du förtjänar.
Ja, eller jag har haft olika typer av svartsjuka skulle jag nog säga. Det är just när det kommer till killar har inte jag varit svartsjuk som du har berättat hur du har varit. Men kompisar, när jag var liten, kunde jag bli väldigt så här, nej, det är du och jag som är bästisar.
Där har jag typ aldrig känt svartsjuka.
Nej, men det kunde jag, alltså det var verkligen så när vi åkte bort hela sommarloven på Öland då till exempel. Och jag hade verkligen FOMO alltså. Att jag verkligen, fear of missing out.
För det har ju du haft även som vuxen, alltså nu också. Vet
när då?
Vi har ju pratat om det ibland, för länge sedan nu. kanske inte lika mycket nu, men jo, att men just det har fear of missing out tycker jag har varit ganska centralt.
Speciellt singelklara.
Ja, singelklara.
Jo, men fear of missing out är ju en grej, men nu pratar jag just om det här med att nej, du är hon bästis med henne.
Men fear of missing out, en del av det finns rotad i känslan av svartsjuka eftersom att det finns en känsla av exkludering i det.
Mm.
Och den känslan är en sund svartsjuka. Jag kommer in på sen vad är sund och vad är osund.
Sjuk.
här har vi två exempel, sund och sjuk.
How to, how not to. Perfekt. Så, gott och tacksam.
Jo, men det skulle jag säga. Det stämmer nog mer överens på mig.
Vet du, ibland känner jag typ att jag har en så här parterapi här. Mm. Här är liksom mannen och kvinnan. Mm. Vet, och så är det så här, vet, ena skiljer på den andra. Ena tycker den ena är bra och dålig.
Ja,
och så här.
Ja, nej, men då kör vi vidare. Välkommen till Vad fan handlar.
Grund och botten så kan man säga att det är, alla känner svartsjuka. De som säger att de inte känner, well, wake up. ni kommer känna, eller ni har känt men ni kanske inte har varit medvetna om det. Men det är lite, på en skala kan man säga att alla upplever svartsjuka olika givetvis. Det finns många som upplever väldigt starkt och många väldigt mildare version. Men man kan säga så här, det finns några orsaker till varför det kan bli starkare och varför det kan kännas mer övertagande hos vissa. Och där har vi bland annat barndomstrauman. Det är liksom en av de områdena. Att ha blivit bedragen, övergivenhetsrädsla, PTSD eller anknytningsstörningar. Så det är liksom de fem kategorier man brukar säga är det vanligaste orsaken till stark svartsjuka. Men det betyder inte att det alltid märks av i form av osund svartsjuka, utan man kan ha det här med sig.
Mm.
Men även få svartsjukan att uttrycka sig lite mildare, lite sundare.
Mm.
För när vi ändå är inne på det här med att varför vi inte kan erkänna svartsjukan, så har jag väldigt så här, ibland när jag har patienter så kan den här personen ofta säga så här, nej men jag kommer aldrig erkänna att jag har känt mig svartsjuk för min partner, för då kommer min partner få kontroll och makt över mig. Då kommer den veta mina sårbarheter och då kommer den kunna klämma åt de här knapparna när hen känner för det. Och det är väldigt intressant att man tänker så, för 99% av, skulle jag vilja säga, utan att egentligen ha fakta på det, men jag kan verkligen utgå ifrån erfarenhet, att det är vad relation går ut på, att väcka sårbarheter. Jag menar, varför annars är vi i en relation? Vi kommer bli triggade och det är en del av hela aspekten att vara tillsammans med någon liksom.
Men det är det jag tycker är så fint, för att man växer så otroligt mycket. Där man blir som en spegelbild av varandra.
Mm. Det där känner jag dock igen, just den där rädslan att öppna sig kring svartsjuka med mitt ex.
Vad tror du det berodde på för dig? Var det liksom prestige, var det skam, stolthet?
Ja, alltså det var nog en blandning av allt det här.
Mm.
För att det var nog för att han vände ju mycket av mina svagheter emot mig.
Ja.
Att istället för att känna att han tog emot mig med öppna armar, mötte mig där och så pratade vi om det. Mm. Så var det ju snarare som att han bara, alltså psykopat, du behöver hjälp.
Ja.
Alltså liksom. Eller typ när jag väl då kände någonting som jag tyckte att så här, det här var fel. Då kunde han trycka på det jag sagt en gång tidigare.
Just det.
När jag väl bara öppnade mig om mina känslor.
Men så vad hände med dig då, Clara? Alltså, för det här är superintressant. Så här, vilka beteenden fick du som konsekvens av att inte bli sedd och hörd när du uttryckte dig?
Ja, när jag inte uttryckte mig, då blev jag istället att jag skulle verka obrydd.
Exakt.
Men det fick ju istället en konflikt i mig själv.
Mm.
För att jag var ju jättebrydd, det är klart. Jag älskade ju honom och brydde mig om vad han gjorde liksom.
Mm.
Men där skulle jag gå och spela kåt och tacksam och att jag inte bryr mig och spela ball liksom.
Exakt.
Men, och det slutade ju alltid med att jag flippade på något annat. För det gick ju, den där känslan vart ju så stark i att så här, då flippade jag på något helt annat. Mm. Och i hans värld bara, kanske han bara kände så här, men shit, att det här blev så stort.
Precis, och också då får du ytterligare en etikett på dig. Så här, gud, nu är hon galen också. Liksom.
Mm.
Alltså, hänger du med? Mm. Det är det här som blir problemet. Så jag vet också många par som får en annan respons. Och det är att man blir extremt mycket, när man känner svartsjuka så blir man ännu mer erotisk och visar ännu mer åtrå och blir liksom ännu mer sexuellt aktiv med sin partner. Det är också en väldigt normal grej. Jag vill säga att i vissa kulturer, bara snabbt här, är faktiskt svartsjuka en motivator för att kicka igång glöden i relationen. Mm. Alltså när vi ser till exempel att vår partner, till exempel, ja men vi är ute och sen ser jag att min kille blir uppmärksammad av massor med kvinnor, så kan det här kicka igång en känsla av ännu mer åtrå i mig, vilket gör att jag vill ha min partner mer. Många kulturer lever lite i den här typen av samspel.
Mm. Och det där kan jag verkligen känna igen. 100%. Men det var ju inte av att det väcktes på något naturligt vackert sätt. Nej. Utan snarare som att jag ska också vara lika porrig som hon är. Jag ska också vara lika snygg. Mm. Han ska absolut komma ihåg mig. Jag ska vara den bästa han har varit med. Alltså förstår ni? Mm. Att man gjorde grejer som man egentligen var så här. Det här är ju inte jag.
Nej.
Utan jag gör allt för att möta hans behov, hans känslor. Och så blir jag någon som jag inte är. För att jag börjar jämföra mig med andra tjejer till exempel. Det är det värsta man kan göra mot sig själv tycker jag. Att, så här, att jag såg att han började följa andra tjejer på Instagram och började likea deras bilder. Och så går man in på deras Instagram och känner så här att jag ser ju inte alls ut så.
Mm.
Och så börjar man jämföra sig och tycker att hon är bättre. Man sätter upp den tjejen på en pedestal och så ska man börja jämföra sig med det. Och det är fan det värsta man kan göra mot sig själv.
Mm. Och det är verkligen i vår, alltså den tiden vi lever i, så är ju sociala medier så stor del av det som triggar svartsjuka i relationer.
Ja, ja, jag skulle definitivt säga det.
Och det kan vara alltså allt från att de följer till att likea till bara så här att de existerar, att andra vackra individer existerar på sociala medier kan vara så triggande i en relation.
Nej men alltså just Instagram till en relation som är toxic är det värsta som finns alltså.
Ja, Instagram i takt med att vi också vill verka perfekta och inte heller ha en öppen dialog om att vi känner den här känslan. Hänger ni med vad jag menar?
Ja.
Därför att här blir problemet att så här, ja, Instagram triggar oss. Men då kanske man ska säga, men vet du vad, så här, det här triggade mig. Den dialogen saknas ju. Vilket gör att vi liksom, parallellt med att vi lever i en värld där vi ständigt får intryck och blir triggade, ska vi samtidigt låtsas som att vi är helt,
helt perfekta och obrydda.
Och att gå vidare med det. Liksom.
Och för det finns ju de som har en bild av att, så här, att likea och följa och typ, så här, egentligen ge andra bekräftelse är som vår mänskliga rättighet i...
Ja.
Den tiden vi lever i. Att så här, det måste man bara få göra oavsett om man är i relation eller inte. Och det är så konstigt hur det blev ett undantag när man så här, i verkliga livet skulle vi aldrig vara okej med att ge andra människor så mycket bekräftelse eller uppmärksamhet när man är i en relation.
Förstår ni vilket skifte det är evolutionärt sett just nu med allt det här?
Våra föräldrar hade aldrig det här.
Nej.
Det här är liksom, det är nu det har blivit en sån stor grej.
Mm. Men hur kommer det sig att jag släppte det? Om man får fråga. Alltså för att, nej men om vi tar min relation idag då till vem jag var när jag var ihop med mitt ex.
Mm.
För där kan jag bara koppla ihop då om vi tar svartsjuka då till honom.
Ja.
För att när jag och John, han skulle aldrig få mig att känna så.
Nej. Men alltså jag ser ju att du har gjort väldigt mycket på din väg. Alltså processer, och du har ju gått igenom en jättelång resa av bara att jobba med din självbild.
Ja.
Du har ju också jobbat ganska mycket med de här triggersen. Alltså du har ju bearbetat den här relationen och dina osäkerheter och din tvivel.
Ja, för jag tror att jag har kommit fram till att så här, det kommer alltid finnas snygga tjejer.
Mm.
Förstår ni? Och det är ingen mening att jämföra sig med dem. För det kommer alltid finnas snygga tjejer och snygga killar. Så är det.
Mm. Men i takt med att du också har, det här kommer in på avundsjuka lite grann också, men i takt med att du också har självförverkligat dig själv. Alltså du har ju också strävat efter framgång och tagit kontroll och kommando över det du kan i ditt liv. Och strävat efter att uppfylla dina drömmar på väldigt många plan. Mm. Så du står ju också säkert och tryggt i dig själv på ett helt annat sätt.
Ja, det är väl det.
Mm. Så jag tror att det här blir en kombo för dig, att du har gjort det yttre jobbet, liksom det externa, men du har också samtidigt...
På en annan plats i livet.
Ja, men också samtidigt gjort ett gediget inre arbete med din terapeut. Liksom.
Ja, han hör ju.
Ja, perfekt. Mm.
Som sagt, sund... S-U-N-D.
Perfekt är du. Från ett A-barn till ett annat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow!
Nice!
Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Kan inte du ge oss, framförallt mig då, exempel på vad som kan vara sund svartsjuka?
Mm. Förutom mig då.
Ja, just det,
för jag är ju ett exempel här.
Ja. Bortsett från Klara så finns det då tre, jag kan ge tre situationer, eller tre exempel bara för att hålla det kort och enkelt. Men en sund svartsjuka är till exempel om, ja, men låt säga att någon är alldeles för flörtig. Apropå det här med Instagram liksom.
Yeah.
Antingen att någon är flörtig med din partner eller vice versa, din partner är flörtig med någon. Och här kanske det handlar om att ja, men, den här personen eller din partner går över en gräns. Och den gränsen kanske är att ja, men, hörde en lockande kommentar. Eller jag gjorde något annat då som man kanske anser är... Det här har vi kommit överens om inte är okej i vår relation, till exempel. Mm. Då menar inte jag otrohet, utan jag menar liksom kanske en blick eller en förfrågan. Ja, men kan jag få ditt nummer? Eller fan, du ser så bra ut. Ska vi ses? Ja, men du vet, såna approcheringar. Det är en sund, naturlig respons att känna svartsjuka. En annan är till exempel om ens partner befinner sig i... Typ din partner befinner sig i en bra plats helt enkelt i livet, men det gör inte du. Och då kan din andra hälft kanske ha blivit tilldelad så här massa möjligheter som du har drömt om. Och där kan man känna en viss känsla av svartsjuka smyga sig in. Och det kan vara liksom att, det är inte missundsamhet, förstår mig rätt. Det är inte att man missunnar sin partner, men det betyder mer att i relation till partnern så kan man känna att åh, jag är inte lika framgångsrik, jag är misslyckad, jag är otillräcklig. Och det här kan sedan väcka känslan utav att ja, men tänk om min partner börjar vilja se sig om nu och hitta någon som är mer i hans nivå av framgång.
Gud, ja. Så men är inte det avundsjuka i det också?
Ja, så här har vi en liten sån här gränsdragning som går ihop liksom mellan svartsjuka och avundsjuka.
Ja. Mm. Gud, den där kan man ju verkligen förstå. Mm. Gud, ja.
Och sen har du upplevt det? Mm.
Ja, det har jag faktiskt.
Det låter lite så där borta.
Ja, jag upplevde det också med mitt underbara ex. Och då var det att han fick ett jobberbjudande. Som jag, och då gick det ganska dåligt för mig. För att det var så här, jag pluggade. Eller dåligt gick det inte, men det gick lite sekt liksom. Jag pluggade, jag jobbade helger på MQ. Jag stod i spraytantältet. Så jag knegade på liksom. Jag var en liten uppförsbacke där. Och han fick nästan allt serverat. Och då kommer jag ihåg att jag kände att så här... Fan, varför skulle han vilja ha mig nu? Mm. Nu kan han få något mycket bättre. Ja. Eller liksom att man fick såna tankar liksom. Exakt. Så jag kan verkligen känna igen mig i dem.
Ja. Och sen sista är, tror jag många kommer känna igen sig i. Och det är att man känner sig utanför en plan eller en aktivitet. Och det kan vara hälsosamt såklart att relationen, att partnerna i relationen har egna intressen och egna aktiviteter. Men jag tror, och jag tror att många skulle hålla med mig som jobbar med det vi gör, att det är också sunt att man har egna intressen för att hålla gnistan vid liv, liksom, intresset vid liv.
Mm.
Men det här handlar egentligen om att partnern känner sig exkluderad. Varför får inte jag följa med när ni ska gå ut och käka? Eller varför hänger du och det här gänget alltid och jag aldrig blir bjuden? Så att där kan det ju vara lite den här vikten att ha balans med kvalitetstid, att man inte glömmer det. Men,
ja.
Mm.
Så här är sunda, det här är liksom exempel på sunda, sen finns det ju massa fler såklart.
Men osunda då?
En av de viktigaste tror jag är att man ständigt har tvivel på relationen. Relationen ska ju vara en säker plats, men för en själv så är det ständigt en panik. Att liksom man tror att partnern kommer träffa någon annan, kommer ge sig iväg, kommer lämna en. Och paradoxalt nog så... När man har den här starka rädslan för övergivenhet så kan det faktiskt leda till att, som jag nämnde tidigare, att vi börjar bete oss på ett sätt som driver faktiskt bort vår partner också till slut.
Men det är ju, om jag får bara chansa, det måste ju vara att man då hellre ser att jag har pushat dig till det här. Du lämnade inte mig, utan jag lämnade i princip dig.
Man självsaboterar.
Ja, man precis självsaboterar.
Så. Mm.
Precis så.
Hur ser du som psykolog på att snoka igenom sin partners telefon?
Ja, det var också en av dem. Ständig övervakning. Mm. Osund. Don't go there.
Jag gör inte det.
Nej, absolut.
För det finns någon som gör.
Ja, men exakt, för det är
jag
ju...
frågar åt en vän.
Men det är
jag
ju verkligen...
kan fråga åt dig.
Nej, men det är faktiskt så här, jag vill ändå alltså ren två mitt namn. Jag har varit väldigt svartsjuk, men det var liksom i de här tidiga åren av min första relation. Mm. Och sen har jag blivit väldigt bra på att förstå min svartsjuka. Mm. Och i det så har en viktig del varit att bara säga högt. Alltså jag kan lätt bli svartsjuk om jag är osäker på min partner. Mm. Jag har också lärt mig att det bästa jag kan göra är att bara säga det högt. Mm. Säga vad det är som triggar. Också äga mitt ansvar i det. Så här, ofta är det inte min partner som gör någonting fel, utan det kanske är någon liten grej som jag plockade upp som jag inte kan släppa. Om jag vädrar det här och nu så kommer jag släppa det.
Men, och det känns ofta bättre bara man får vädra det.
Exakt. Ja.
Och så länge personen tar emot det bra, återigen.
Men sen så finns det vissa grejer som jag vet att jag aldrig skulle göra igen. Och det är ju sådana saker som att snoka i min partners telefon. Eller typ så här, övertänka någons en relation som min partner har. Som egentligen inte alls behöver betyda någonting.
Nej,
alltså jag stannar min hjärna där den annars bara hade spiralat.
Mm, exakt.
Jag kan säga att det där att snoka i telefon, gud, det har man ju verkligen gjort. Mm. Det gjorde jag som sagt med mitt ex. Herregud, Alice, du är inte ensam.
Nej.
Nej. Men, det är alltså, fruktansvärt.
Jag skulle säga att det är nästan alltså, många mer gör det än vad de erkänner att de gör.
Gud, ja. Men det är också så här, jag i alla fall, nu pratar jag bara utifrån mig själv, men jag blev nästan besatt av det till slut. Att det blev så här... Nej, men okej, nu ska jag sluta. Och så bestämmer man det. Och sen dagen efter så ligger den där och han har hoppat in i duschen. Och man bara, jag måste gå in och kolla igen. Mm. Och grejen är varför jag blev så matad av det också. Vart ju för att jag alltid hittade någonting.
Ja, precis, såklart.
Så hade jag inte hittat något så hade jag inte fortsatt. Men man alltid hittade någonting. Och jag var så jävla bra på att leta. Det ska jag.
Nej, men man brukar ju säga det, alltså blir tviven bekräftad, då är du ju inne i spelet. Ja. Liksom.
Det sjuka är ju hur också hjärnan, och det känns som att det är den kvinnliga hjärnan också som blir en fucking superspion.
Mm.
Alltså när man är svartsjuk och man börjar hitta de här mönstren och man målar upp en verklighet, så hittar man, alltså man kommer ihåg alltså detaljer från ett samtal flera år tillbaka med en sanning man hittar nu, och så gör man värsta mindmappen och så inser man att shit, han är vart med den. Och så, man har ju aldrig använt sina hjärnceller så mycket i den stunden.
Nej.
Man kickar på någon så här ultra...
Ja,
alltså jag har listat ut så sjuka saker genom min
överlevnad svartsjuka. Det handlar om liksom.
Och det är alltid sant. Mm. Mm. Det är som jag att jag bara, jag ser allt. Mm.
Exakt.
Men det är som med mobilen också, det är det här skammen när man väl har kollat om man ska ta upp det med partnern.
Nej, det går ju inte.
Man bara, du, jag har hört.
Ja, verkligen. Säker källa.
Och han bara... Av vem? Ja, men säg vem om det är så jävla säkert.
Nej. Kan inte, jag lovar att du inte säger vem det är. Men är det inte allvar?
Exakt så.
Det sjukaste av allt är att även om man inte så här tittar i sin partners telefon, om man nu ska erkänna sig helt och hållet här i det här rummet.
Ja,
det stannar här. Det stannar här.
Bara mellan oss tre.
Ja. Men alltså jag tänker på att kolla den partner som man träffar eller dejtar eller tillsammans med, dens Instagram och vilka den följer och vilka den skriver på kommentarer och likes. Det är ju liksom en annan form av övervakning. Mm. Även om vi inte tittar så här, vem messade han, vem fick han sms av, så kan vi ju väldigt enkelt spåra hur beteendet ser ut i sociala medier.
Mm. Det är hemskt. Det är därför det är så jävla viktigt att ha en partner som har samma åsikter om sånt beteende.
Mm.
Så att man inte krockar där.
Alltså jag, det som var så jävla skönt, alltså nu blir jag jättepersonlig här, men mitt ex hade ju till exempel inte ens Instagram.
Nej, det kan också vara en red flag.
Så skadad.
Trust no one.
Men det var, jag bara säger så här, det var jäkligt skön känsla. Mm. För det fanns liksom ingenting i den bemärkelsen som kunde trigga mig i alla fall. Nej.
Jag gör ju som en liten rek. Alltså jag är i min, alltså inte nutid vill jag ändå poängtera, men jag har haft som beteende att säga, jag går in och kollar typ för att se lite så här, vad är den här personens typ? Eller så här, jag planterar osäkerhet hos mig själv genom att så här, gå in och kolla den jag dejtar. Aha, det gillar så här.
Nej.
Bara,
nej, det är värsta.
Jag är en sanning av så här, aha, men då har den personen den här typen.
Mm.
Inte in i micken, älskling.
Nej, jag klubbar munnen.
Ja, du knaprar på den.
Ja.
Har du alltså några knep? Några... Mm. Praktiska saker man kan göra för att jobba mot sin svartsjuka.
Absolut.
Om man nu sitter här och bara, jag kollar min partners telefon hela tiden.
Ja.
Nej, men hur slutar man? För att mitt slut var ju att jag gjorde slut.
Ja, för du hittar ju saker.
Ja.
Men det finns ju också svartsjuka som är obefogad. Och typ precis, som att gå in och kolla vem personen följer. Alltså man bara själv saboterar för sig själv. Hur gör man för att komma ifrån det?
Ja. Ja, men innan vi går in på det, då vill jag fråga en till grej. Men om killen då, om vi tar det som exempel, har varit otrogen en gång.
Ja.
Tycker du som psykolog att det är okej att jag då som flickvän ska få kolla mobilen efter det ett tag? Tills han har bevisat att jag kan lita på honom.
Jag är så kluven där.
Jag är också kluven. Men det är därför jag frågar.
Alltså jag kan inte säga om... Det finns inget rätt och fel. Det finns liksom inget facit på det. Utan den stora frågan är att vilka konsekvenser föder ditt beteende om du fortsätter?
För jag tänker så här. Nu ska jag vara ärlig här. Johns telefon ligger alltid framme. Jag kollar den varje kväll. Nej, men Johns telefon ligger alltid framme. Min ligger alltid framme. Det är inte så att vi låser telefonerna. Men jag hade ju fortfarande tyckt att det var lite weird om John satt och kollade i min telefon. Och jag döljer absolut ingenting. Och nu pratar jag utifrån det perspektivet att vi inte har, alltså har varit otrogna mot varandra. Men egentligen, om vi börjar bena lite i det där, att det är så här, ja, men om du inte döljer något, så varför kan jag inte kolla i din telefon? Men för mig är det också så här, men det är ju en privacy.
Ja, någonstans så tror jag i slutändan att för att vara i en relation så måste vi också respektera gränsdragningen med
privatliv.
Privatliv, men också integritet. Därför att så här, vår partner äger ju inte oss.
Nej.
Hänger du med? Och vi måste verkligen vara försiktiga med det begreppet. Liksom. Därför att jag tror att transparens i all ära, det är klart att vi kan prata och vara öppna med våra känslor och så vidare. Men någonstans så måste vi också gränsdra vad är mitt och vad är ditt. Liksom.
Det där är som key.
Så jag tror att det viktigaste är att absolut att han kan kolla på telefonen, men problemet
alltså, vill inte
där,
jag nej, det är
nej, men precis, men det finns ju par som där ute som har den här urgen, liksom, den här känslan att de verkligen liksom måste, och då är frågan, det här är ju ett knepigt beteende, för att det kommer ifrån någonstans ifrån, och fortsätter du att eskalera beteendet så är det som att det blir lite dopaminigt, nu måste jag veta exakt vad du gör varje kväll, liksom. Så det blir en form av kontrollbeteende till slut.
För mig har det också hjälpt att se relationen ur ett helikopterperspektiv av att så här, jag kan at the end of the day inte bestämma att den personen jag vill vara med ska vilja vara med mig. Så att jag kan egentligen bara släppa den personen fri och hoppas med allt jag har att den personen i slutändan väljer mig och inte underhåller andra. Men jag kan inte...
Men där har du kommit långt. Alltså jag tänkte någon som är i det. Fortfarande.
Ja, men jag har ju behövt prata med mig själv så.
Fast jag tror inte att det där är att, alltså, du har kommit jättelångt. Men jag tror att en tredje part är alltid närvarande i våra liv.
Jo, men
när
jag
är i en relation. Alltså, jo, men
tänk er nu att ni sitter här. Ni är helt förstörda. John har varit otrogen. Tänk er den.
Mot oss?
Ja. Nej, men mot mig nu då. John har varit otrogen mot mig. Då kanske jag känner att jag behöver kolla hans telefon lite då och då. För att alltså, jag säger inte utifrån att jag tycker att det är rätt. För att samtidigt måste jag bestämma för att nu går vi in i det här igen. Jag har förlåtit. Vi måste gå vidare och jag måste släppa det. Jag kan inte dra upp det här som ett S i rockärmen. Men om jag då känner då och då att så här, snälla kan jag väl kolla. För nu får jag en sån dålig känsla igen.
Och vad tror, vad tror du skulle hända om det är så att
personligen så tror jag det är en dålig idé.
Ja, jag håller
med. Jag tror inte det kommer sluta.
Jag tror absolut inte att det kommer sluta. Jag tror att det eskalerar.
Jag
tror inte att det där hjälper, för att vi bedövar en känsla utav ångest eller rädsla eller osäkerhet. Men vi tar inte tag i själva problemet.
Nej.
Hänger du med? Så det är som att säga att ja, men vi lägger en blöt filt över det tillfälligt. Men den där kommer ju fortfarande kännas i din insida. Liksom. Det är därför det kommer upp igen. Hade du blivit läkt av att titta i mobilen en gång så hade du varit fine. Men du kommer ju vilja kolla hela tiden, och därför är inte problemet löst. Problemet ligger i något helt annat.
Då vill jag höra dina tips på att, för att folk ska kunna släppa sin svartsjuka.
Ja, men delvis tips, men jag tänker också på en sista grej jag vill också säga kring det här med osund. För jag vet att den här kanske många känner sig, men det här är väl ganska sunt. Men jag vill bara påpeka den, för jag tror att den är supervanlig. Och det är att vi också väldigt gärna vill styra hur vår partner ska leva sitt liv. Alltså hur den ska se ut, vem den ska träffa, vem den inte får träffa, när den måste vara hemma. Ni vet, alla de här sakerna. Gud, ja. Och det här kan ju många känna så här, ja men vadå, det är ju partnern kanske inte själv vet till exempel vad som är snyggt att ha på sig eller ni vet sådana saker, men någonstans så handlar det också om att det kan leda till en viss typ av kontrollbeteende och en besatthet också. Mm. Att vi måste liksom ha det här kommandot, nästan som att det är vi som styr våran partners liv. Och där får vi också vara lite försiktiga, tänker jag. Mm. Ja, det var bara en sån här liten side note. Men absolut, det finns jättemycket saker att göra, såklart. Jag tror att ett av de största faktorerna, det är att gå tillbaka till orsaken. Ni vet, de här fem anledningarna som jag läste upp. Att om man känner väldigt stark svartsjuka, att gå tillbaka dit och se vart är de här fem identifierar
men
jag mig.
Men om man inte kan utvärdera sig själv så bra.
Nej,
då?
Men då, för det första så, en person som har en sån här stark svartsjuka skulle jag vilja bara så här säga direkt, det är jätteviktigt att prata med någon. Jag tror inte att det här är en känsla som är enkel att jobba med själv. Om man har det
nej,
så starkt.
Nej, jag tror att man måste gå till en psykolog alltså, för att få verktygen till det. Mm. Ärligt talat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men sen kan jag faktiskt också ge tips. Och det är att bara faktiskt bestämma sig. Alltså att bestämma sig för att nu, jag får inte kolla mobilen mer.
Mm. Och vara konsekvent, ja.
Ja, för att till slut, när jag bestämmer mig för det i alla fall, så släpper ju den här besattheten om mobilen släpper ju.
Mm. Det blir ju som en
drog. Ja, absolut. Gud, ja. Mm. Och jag tror att det är en grej man bara så här, du måste bestämma dig, för någonstans måste den här svartsjukan också börja i dig. Man kan inte bara lägga den på partnern.
Nej.
Sen kan man ha en dålig pojkvän eller flickvän som är otrogen och triggar och liksom så.
Men på samma sätt som du liksom jobbade på dig själv och självförverkligade den du är, så är ju också självrespekten som kommer med att inte fortsätta titta. För exakt, att man lovat sig själv det. Mm. Det gör ju att svartsjukan i alla fall blir lite lättare att hantera. För att man har en självrespekt som man inte har annars.
Också att lita på känslan, lite som du pratade om innan. Att så här, du kommer aldrig kunna kontrollera om din partner är trogen eller otrogen.
Nej. Och vill hur mycket de du än kollar.
Det är det jag menar. Att så här, vill partner vara otrogen så kommer de vara det.
Mm.
Så det går inte att kontrollera. Så att någonstans är det så här, den dagen den sorgen. Och så kanske man inte får reda på det. Nej, men då, det kommer ta slut på något annat sätt då. För det är uppenbarligen ingen bra person liksom.
Jag skulle säga, om jag har en patient eller en klient som har uppenbarligen de här typerna av problem, så brukar jag faktiskt ganska ofta säga att de kanske är kontroversiellt, men att de ska vara singlar. Därför att problemet är att när du går in i en relation så kommer du alltid leva i en skugga med en tredje part. Så är det. Alltså det är en verklighet. Att jag är med den här personen, men det finns alltid risk att den träffar en annan. Den här tredje personen finns alltid närvarandes på något sätt.
Mm.
Och jag tror att har man väldigt starka svartsjuka utmaningar, så tror jag att det är viktigt att släpp först och främst relation. Alltså var inte i tankar av att nu ska jag vara i relation.
Nej,
samtidigt som jag brukar absolut förespråka att många så här relationella problem ska man jobba med när man är i relation. Men det här är så pass starkt, så att det måste liksom först och främst, vi måste gå i djupdyka i ursprunget. Vi måste djupdyka i osäkerheten. Arbeta förstärkande med självkänslan. För att det är där det här sitter. Och sen i relation, när personen hoppar in i en relation, börjar jobba med emotionell liksom, intelligens eller intimitet. Att man börjar liksom, kommunicera sina emotioner, börjar visa mer sårbarhet, våga uttrycka ängslan, rädsla, oro.
Mm.
För att om relationen har en ömsesidig respekt, så finns det också ömsesidighet att verkligen tolerera varandras sårbarheter. Och sen så också börja se i relation, vart blir jag triggad?
Mm.
Vad känner jag kring konkurrens, jämförelse? Liksom? Vad betyder det när min partner hittar på andra saker med andra? Alltså, där kan du jobba lite mer då i relation med de här triggerserna.
Mm.
Men om de grundläggande aspekterna, alltså ursprunget, osäkerheten, självkänslan, om det lackar, alltså om det brister, så är inte relationen så, vad ska man säga, då kommer inte den hjälpa dig särskilt mycket, tyvärr.
Men jag nu som dejtar, om jag upplever svartsjuka idag i relation till personer jag dejtar, hade du rekommenderat mig att inte hoppa in i en relation. Nej. Och vara singel.
Nej. För att jag ser, bara det här lilla vi har snackat om, så ser jag att du vet orsaken, eller ursprunget. Mm. Du vet osäkerheten. Mm. Och du jobbar med din självkänsla. Så när du har de här tre aspekterna så ser jag att de här andra tre, eller de andra två, det vill säga emotionell intimitet och intelligens och också triggers, det ser jag dig kunna jobba vidare med i din relation.
Vet du vad jag ser?
För det kommer komma. Och det är det här jag vill säga, så här, de som säger, men jag känner inte svartsjuka, då vill jag också kommentera lite så här, men då, du vet, det här är en känsla som är grundläggande i vår mänsklighet.
Var det 18 månader?
Ja, det finns inget som säger så att jag känner inte. Utan mer att så här, jag känner den kanske inte så starkt. Hänger ni med? Det är en skillnad liksom.
Vet ni vad jag ser? Jag känner ju att vi måste ta tillbaka Golly. Och kanske prata om just självkänsla. Hur man skapar en bättre självkänsla. Hur man kan få ett bättre självförtroende. För det är också liknande saker.
Verkligen.
Och för det är ju egentligen grunden till väldigt, väldigt många andra problem.
Så mycket.
Det känns som att allt går tillbaka
egentligen
till
1000%. Så och det är det vi faktiskt ska prata om nästa gång.
Ja, och förstå då, liksom, jag tänker så här, apropå baby som är snart på väg, att också prata hur tidigt kan man göra det? Ja. Hänger du med?
För alltså, det hade jag tyckt var jätteintressant, att prata självkänsla generellt, alltså om oss och som vuxna människor, men också hur man ska prata med barn för att skapa en bättre självkänsla.
Exakt.
Det hade varit jätteintressant, men det här avsnittet börjar ju faktiskt leda mot sitt slut.
Jag vill redan ha tillbaka det i studion. Då tycker jag att då pratar vi om självkänsla och självförtroende.
Ja, det gör vi.
Bästa.
Tack så mycket för att du har velat gästa det här avsnittet. Det har varit otroligt.
Ja, verkligen otroligt varje gång. Och vill ni följa dig på Instagram och vill ni få kontakt med Golly, kanske för psykologtimme eller bara
hänga.
Vill följa henne,
bara hänga. Enkelt.
Bara hänga med Golly. Ja. Då går ni in på Instagram och så skriver ni YAR. ANDPOUR. Jaran Por, helt enkelt.
Jag älskar när Klara säger mitt efternamn. För hon är typ bland de få som faktiskt uttalar det rätt.
Jag vet. Kopp, som vi har sagt tidigare. Sund. Men Golly, stort tack för att du var med idag.
Tack,
och
tack för att
stort tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Hej då!
Hej då!